Hej och välkomna till det femte avsnittet av Harry Potter-podden med Lisa Lagt Larsson och Gustav Brink Larsen. Innan vi kommer in på dagens ämne så ska vi prata lite om det nysläppta spelet som har kommit till våra mobiltelefoner.
Ja, vi kan nämna det i alla fall.
Vi kan nämna det, precis. I lördags, Harry Potter Wizards Unite släpptes i Sverige. Vi har inte hunnit spela så mycket, jobb och annat har kommit emellan. Men en första blick, en första spontan reaktion, vad är din åsikt?
Ja, alltså jag fattar ju inte så jättemycket ännu, kan jag ju villigt erkänna. Men det är ju väldigt, det är ju Niantics senast släppta spel. Det är väldigt likt deras tidigare succé Pokémon Go.
Ja.
I upplägg och så vidare. Men jag tycker det var kul än så länge.
Mm.
Det, väldigt kort förklarat, går det väl ut på att man ska lösa olika uppdrag i olika former på en realistisk karta. Det kräver GPS-tillgång på mobilen, ja, så att man ska kunna spela i sitt kvarter eller var man nu befinner sig. Så dyker det upp lite olika grejer på vägen. Man samlar olika saker och
magiska varelser eller magiska saker som har smitit, ja, eller hamnat fel. Sådär.
Precis.
Så man ska få tillbaka till sin plats, verkar det som.
Vi är ju bara på level 4 ännu,
ja,
då.
Precis.
Så att det har inte hunnit hända så mycket ännu.
På level 6 ska man kunna välja en yrke, sådär. Professor, auror och någon magisolog. Hagrid ska man kunna bli, antar
jag. Ja, och det vill jag vara.
Ja, precis.
Med massa magiska, ja, djur.
Nej, men vi har inte hunnit spela jättemycket än, men det verkar roligt, och om ni inte har börjat än så börja. Vi kommer fortsätta spela här i veckan som kommer, är planen.
Jag tänker att vi kommer lägga ut våra tränarkoder också så att vi kan få massa roliga vänner. Kan ni adda oss på Harry Potter Go, som jag vill kalla det,
ja, men
Wizards Unite.
Wizards Unite,
kan det bli en trevlig community i communityn?
Ja,
ja. Nog om det.
Nog om det. Dagens ämne, vi ska prata om Azkaban, dementorer och så lite om patronusar också där.
Ja, vi får ju rädda upp det med patronusar. Ja. Det hade ju varit för deppigt att bara prata om dementorer och Azkaban.
Precis.
Då hade vi ju...
Då hade vi dött här.
Ja, visst, då hade vi suttit här helt deprimerade.
Ja, precis.
Så. Men det ska vi göra.
Ja, vi går rätt in på dementorerna.
Ja, vi ska börja prata om dementorer.
Ja.
Azkaban kommer senast. Och sen avslutar vi lite glatt och positivt med patronusar.
Innan veckans show som man kommer då, ska vi säga också.
För just att
den är tillbaka sen.
Den är tillbaka.
Jajamän. Men en dementor, det är ju alltså, hur ska man förklara det enklast?
Jag skulle beskriva en dementor som en, det är ju en mörk varelse som består av en ond kraft som livnär sig på lyckliga tankar, minnen och känslor.
Mm. Rowling har ju beskrivit det som att det är depression på något sätt för kroppsliga.
Ja, precis.
Ja.
Och det stämmer ju jättebra.
Ja.
Alla som varit deprimerade någon gång kan säkert känna igen sig i känslan som beskrivs hos offret för en dementor.
Ja,
hopplöshet, tänker jag.
Ja,
ledordet.
Precis.
Väldigt mycket hopplöshet. Känns aldrig som att man ska bli glad igen. Meningslöshet och så vidare.
Ja.
Väldigt, väldigt hopplös jäkla varelse.
Ja, de är ju...
Osynliga
man har att göra de... med liksom sådär. Man skulle helst undvika att hänga med dementorer. Om man kan undvika det. Och det kan man ju ganska bra. Åtminstone under stora delar av Harry Potter-berättelsen.
Ja. Eller om man har en fet patronus.
Ja, precis. Oh, yeah. För dementorerna, var de som, hur man säger, art har uppstått vet vi inte riktigt. Men de verkar härstamma från Azkaban.
Ja,
vad vi vet.
Vi kommer till det lite senare när vi ska prata om Azkaban. Men det vi vet är att dementorer kan föröka sig.
Mm, precis.
De förökar sig inte genom parning så som typ människor och däggdjur och så vidare gör. Utan de, vill jag ha ett bättre ord här, men uppstår på platser där det finns mycket ondska.
Ja.
På jordens mörkaste, mest ondskefulla platser helt enkelt. Där föds eller uppstår dementorer. De ja. Skapas där.
Och det verkar, jag har hört beskrivning någonting som att de växer som svampar. Såklart inte att de sitter fast i marken, men att det på något sätt så uppstår de liksom.
Ja, men som en slags mögel typ. Alltså ja, som en ohyra.
Ja, men precis.
De bara, som bananflugor, de bara uppstår i skiten och så blir man inte av med dem.
Var kommer alla bananflugor ifrån?
Ja, precis. Bara, var kommer alla dementorer ifrån? Ja, sätt ut saft och ättika i rummet nu.
Men det är så de föds. Ja. Inom situationstecken
ja,
då.
Och det gör ju det väldigt logiskt också att dementorerna de ökar ju så himla mycket i utbredning och i antal under Voldemorts regim.
Mm.
Kort som den var, men ändå alldeles för lång. senaste rundan han var poppis.
senaste rundan Voldemort var poppis.
Ja, men det var
så skickligt det lät liksom. Ja. Ja, men sist han var lite het.
Ja.
Låt oss prata om Danny Saucedo och släppte nytt album sist. Ja, men sen han var lite på gång då liksom.
Ja, lite ja. Poppis. Ja. Voldemort släppte nytt.
Ja,
ja, ja. Så. Nej, då ursäkta så jättemycket för detta.
Ja.
Spred sig dementorerna väldigt mycket.
Ja.
Dementorer kan inte dödas.
Nej.
De dör inte heller av ålder. Vad Rowling beskriver det som så verkar de ju kunna... Hon sagt detta i böckerna, ska vi ju säga. Utan det här är lite nördig research som vi har gjort vid sidan av.
Mm.
Beskriver hon dem som att de verkar kunna evaporera på något sätt. Alltså så här, evaporera.
Ja.
Alltså de går upp i rök, de tynar bort och försvinner.
Ja.
Dör ut.
På något sätt själv dör de när de inte kan livnära sig på det de brukar livnära sig på.
Precis, vilket är då vi människors, oss människors, ja men våra goda känslor helt enkelt och positiva vibbar.
Ja.
Och då dör en dementor ut förr eller senare.
Ja.
Ifall den får leva i en miljö som, där den inte kan... Ja, men där den inte kan...
Nej, men den får inte, den får inte det den behöver på något sätt.
Ja, precis.
Sen hur den dör, om den på något sätt att den lever, dör, knall och fall, eller om den på något sätt fejdar ut, det vet vi inte heller.
Vilken syn när en dementor dör, knall och fall.
Nej,
och så bara, boom.
Ja. Ja. Nej, men det vet vi inte riktigt heller.
Nej. Jag sa ju till dig innan att jag föreställer mig det som att... Den sjukt ovärdiga döden Voldemort får i den sista Harry Potter-filmen.
Mm.
Så tänker jag att det ser ut när en dementor tynar bort.
Ja.
Att de liksom så här smulas upp och sprids för vinden.
Precis, typ. Det är inte omöjligt.
Nej. Du hade också en teori om att den krymper och krymper. Och
ja, nu ska vi inte säga att jag hade en teori om det här, men jag satt och spekulerade innan avsnittet här. Bara, hur försvinner de? Blir de mindre och mindre så att vi snart har små dementorer som sen typ försvinner i marken? Eller,
ja, men fy fan vad gulligt.
Eller blir de mer och mer genomskinliga? Eller vad, så här, det vet vi inte heller.
Nej. Men det hade ju varit roligt. Små svarta, jobbiga spöken. Så det kanske det som är bananflugorna.
Vi har det.
Där har vi det.
Bananflugor är små dementorer. Kommer ihåg när du hörde det först?
Ja.
De uppstår i själva verket inte av depression utan av bananer som har ruttnat.
Ja, precis.
Rowling hade nästan rätt. Ja, precis. Usch, då.
Ja. Ja, det var ett sidospår. Men det är väl egentligen vad vi vet om dementorer.
Ja.
Just det, vi satt och researchade detta lite inför avsnittet och du gjorde en fruktansvärd upptäckt angående början av femte boken när dementorerna attackerar Harry och Dudley i Magnoliagränden. Ni minns säkert hur det gick till och Harry tänker ju vid efteråt när de når Privet Driver, de kommer hem och Dudley är ju helt han har ju ballat ut totalt liksom, han är helt apatisk.
Ja, han sitter väl mest där och
han spyr på mattan och sen bara sitter han där. Och då undrar ju Harry också, han blir ju lite nyfiken i sin i all desperation, där får han ändå en tanke, undra vad liksom bortskämda mobbande Dudley kan känna när han kommer nära en dementor.
Ja.
För vad har han någonsin haft för obehaglig upplevelse när hans föräldrar har skämt bort honom?
Nej.
Du läste vad Rowling hade sagt om detta.
Ja, i någon intervju, nu minns jag att jag skulle skrivit ner det här såklart, men det gjorde jag inte. Men i någon intervju här som vi ofta läser med henne, för att det är så man researchar saker som inte står i böckerna, så har hon sagt att Dudley såg sig själv objektivt för den han verkligen är. Alltså en bortskämd mobbare i princip. Och det är att vara en sån och sen se sig själv som det måste vara en extremt hemsk upplevelse.
Ja.
Hon har beskrivit det som att att träffa en dementor är aldrig en bra grej. Förutom kanske för en kille som Dudley Dursley som kan lära sig någonting av det och inse att shit, är jag sån här?
Ja.
Sen måste det ju innebära då att Dudley på något sätt vet, någonstans inom sig så vet han om att han är så bortkommen hela tiden, för annars hade det ju inte varit hans värsta fruktan. Alltså ens värsta fruktan måste ju på något sätt vara någonting man är medveten om, sådär.
Ja.
Man kan vara rädd för många saker, men om det är någonting jag inte ens vet finns så är det svårt att vara rädd för det.
Ja, precis. Men det här så. Får en väldigt, det här får, det, vilken effekt det får på honom. Han får ju knappt fram orden.
Nej, han sitter ju bara där.
Han säger att horrible things, säger han, att han, att han såg när dementorn var nära honom.
Ja.
Och ja, han är ju en horrible thing, Dudley Dursley, han är fruktansvärd. Men också någonstans redeemar han ju sig på slutet. Ju längre, när böckerna lider mot sitt slut helt enkelt, så får vi se en annan sida av Dudley.
Ja, och det sägs väl, hör jag för mig nu, att i vuxen ålder så ska Dudley och Harrys relation vara att de träffas ibland. Alltså de, om det är födelsedagar och så ändå, att de ändå firar det på något sätt ihop. Har jag för mig, det här, nu tar inte mig på orden här nu, men jag har för mig att jag läste det här någonstans också i någon intervju med Rowling.
Tänk vilken skillnad på deras födelsedagar så här, i vuxen ålder. Bara, ja, här får du en strumpa. Ja. Ja, varsågod Dudley, här får du 39 paket.
Ja, precis.
Ja.
Ja. Nej, men, så att det kanske gjorde att Dudley någonstans blev en bättre person.
Mm.
Och det är väl bra, även om det är tragiskt att det ska behövas en sån grej.
Ja, ja men precis.
För du blev helt nästan förstörd när jag läste upp det
för dig. Jag fick svår ångest här ett tag. Alltså jag blev helt, jag tyckte det var fasansfullt.
Ja.
För jag, man blir ju nyfiken såklart vad Dudley kände. Men samtidigt så tänker man väl att så här, han det kan väl ha varit någon hemsk dag för honom när han inte fick äta så mycket han ville eller se vad han ville på tv eller någonting annat. Det skulle vara det värsta som kunde hända honom i hans liv.
Exakt. Hade han varit en ännu sämre människa så hade det ju varit det. Nu verkar det ändå som att han kanske ändå har någon, han är ändå släkt med Harry. Sådär. Mm. Det kan inte vara bara genom ondska igenom.
Nej, man tänker ändå någonstans att liksom Harry och Dudley är ju, de är ändå Lily och Petunias barn.
Ja.
Så, de är ju närmare varandra i bloden vad de är kanske i känsla, i alla fall när de växer upp, för då avskyr de ju varandra.
Mm.
Men jag tycker också någonstans det finns någonting fint i att man vet att Petunia kom aldrig över sin bitterhet. Hon kunde inte liksom, hon kunde inte ta sig an Harry. Inte ens i slutet. Vernon Dursley är en av de mer förkastliga människorna i hela bokserien. Men att det fanns ett spår av Lily kanske i Dudley.
Ja.
Och,
en mänsklighet någonstans.
En mänsklighet någonstans. Det tyckte jag var så här, jag blev lite chockad när du läste upp det, men jag gillar tanken.
Ja.
Och att det kanske var det som fick Dudley att slutligen, ja men, han växte upp och han såg sens. Liksom.
Precis, precis.
Det känns bra.
Ja.
Ja, vi går vidare till Azkaban.
Ja.
Trollkarlsfängelset ute på ön i Nordsjön.
Yes.
Vad vet vi om Azkaban?
Vad vet vi om Azkaban?
Byggnaden. Ja, jag tar tillbaka frågan till mig själv. Byggnaden som utgjorde själva trollkarlsfängelset uppfördes på 1400-talet av en ond trollkarl med reservation för väldigt fel uttalat namn nu, men Ekristis.
Något sånt.
Som lurade dit mugglarsjömen för att tortera och döda dem.
Ja.
För det tyckte han var skoj.
Det var inte en top-notch trollkarl detta i schyssthet kan vi väl säga.
Nej, han verkade vara riktigt fruktansvärd.
Mm.
Och det sysslade han med tills han dog.
Mm.
Helt enkelt. Och när han då dog så försvann ju de här skyddsbesvärjelserna han hade lagt över Azkaban.
Ja, han hade ju
han hade gjort det osynligt och så vidare och så vidare.
Ja.
För att ingen skulle kunna hitta honom där. Och
det är beskrivet som att Azkaban har aldrig, eller ön som den ligger på, för vad ön heter vet vi faktiskt inte. Men
nej.
Utan fängelset heter Azkaban. Men det ska tydligen, den ska aldrig ha förekommit på mugglarkartor eller sådär.
Nej, precis. Så någon form av magi tänker vi finns kring hela ön.
Mm.
Det är ingenting vi vet, men det kan man ju anta. Azkaban upptäcktes helt enkelt. Och när trollkarlar och häxor från det brittiska då, trolldomsministeriet kom dit, upptäckte de alla fasor som hade pågått där. Det sägs att ingen som kom tillbaka någonsin pratade om vad de hade sett på ön. Men det minst fruktansvärda, vittnade alla om, var en gigantisk invasion av dementorer.
Precis.
Där.
Vilket ju är ganska negativt om det är det minst jobbiga. Ja. Eller minst, ja precis.
Ja, precis. Det minst fruktansvärda.
Ja.
Vilket då är såklart också blir rimligt. Vi vet inte om det var där och då dementorerna som art, eller vad man ska säga, uppkom. Men uppkom gjorde de i alla fall.
Mm.
Och det är inte så konstigt då på en så pass ond plats.
Nej, precis. Som det.
Azkaban fortsatte att vara trollkarlsfängelse. Är fortfarande, så vitt vi vet. Men trolldomsministern som tillträdde 1998, nämligen Kingsley Shacklebolt, såg till att dementorerna försvann från Azkaban.
Precis.
Jag tänker, försvann och försvann. De hade väl redan lämnat, tänker jag, för de hade ju joinat Voldemort.
Ja.
Så att dementorerna, antingen så tog han bort dem därifrån, eller så var de redan borta och fick inte komma tillbaka, utan man satsade på att fördriva dementorerna bort från Azkaban.
Mm. För de var ju alltså väktare där hela vägen fram tills 98 då.
Ja, eller, ja. Så i nästan 500 år, kan man ju säga.
Anledningen... Om det fängelset startade, ja, de var det åtminstone i 500 år. Ja. Ja, precis. Sen exakt när fängelset bildades var väl 1700 kanske, eller 1600-talet va?
Ja, anledningen till att man behöll den här ganska barbariska lösningen då, att ha dementorer som fångvaktare, tror man berodde på två saker.
Mm.
Delvis att det var ett väldigt effektivt sätt att hålla fångarna fångade. Sirius Black säger vid något tillfälle att man behövde inte murar och hav när varenda en som sitter på ön är fångade i sitt eget huvud eller sitt eget medvetande. Ganska fruktansvärd beskrivning av hur det är att leva med dementorer. Men också, man behöll dem också för att man tänkte väl att om dementorerna försågs med mänskliga varelser att livnära sig på, så skulle de stanna där och inte ta sig in till fastlandet, utan då skulle de trivas och frodas i Azkaban. Och vanligt folk skulle inte behöva vara rädda för dem.
Nej, precis.
Det är... Varken mugglare eller magiska.
Nej.
Helt enkelt.
Ett enkelt sätt att, enkelt och barbariskt sätt att hålla dem borta från, ja, från fastlandet helt enkelt.
Ja,
och är både Storbritannien och även Europa och resten av världen då, antagligen. Liksom.
Ja, alltså vi har ju pratat en del om orimligheten i att ha den här typen av fängelse som lösning. Det är ganska sjukt ändå.
Det är jättesjukt. Att som Sirius beskriver så att de flesta blev ju galna inom, ja, men, loppet av några veckor eller månader. Ja. Sådär, liksom. Och om vi då, alltså sådär, vi vet från bokserien att om man gör någon av de oförlåtliga, alltså Avada Kedavra, Crucio eller hjälp mig med den tredje.
Imperio,
tack. Så sägs det att man får en livstidsdom på Azkaban. Mm. Men det finns ju också de som blir dömda till kortare fängelsedomar. Typ Sturgis Padmore vet vi döms till 6 månaders fängelse för att ha försökt forcera någon dörr på ministeriet.
Mm.
Men om man ändå blir galen efter bara några månader så är det ju nästan som att allt är livstidsdom. Liksom.
Ja.
Och vi vet dessutom att Hagrid tas dit för säkerhets skull i bok nummer 2.
Ja, ja, det i sig är ju ganska sjukt. Men Hagrid beskriver ju också när han kommer ut därifrån. Så det är oklart huruvida... Alltså det går ju uppenbarligen att hämta sig när man kommer därifrån.
Det verkar, det kan vara överdrift från Sirius också, såklart.
Ja, och jag tänker att det verkar... Jag tror ändå inte det faktiskt. För de sitter och pratar med sig själva. De skriker både i sömnen och i vaket tillstånd.
Ja.
Och så vidare. Så att klart, man blir väl förmodligen lite hacked off när man lever under sådana omständigheter. Men det verkar ju som på Hagrid också som att man kan återhämta sig en del, tänker jag. Och dödsätarna som hade suttit där i 15 år emellan Voldemorts två regimer var ju ändå fullt funktionella, fortfarande onda och rärliga liksom, men vid mental hälsa liksom.
Så mentalt frisk som Bellatrix Lestrange någonsin var hon även när hon kom ut, verkade det som.
Jag tänker att hon är kanske inte det sundaste exemplet. Nej, men av alla de som satt där så, så var de ju ändå så pass att de kunde återgå till sina
ja, men tidigare liv.
Sina, ja, eller sina dödsäta liv åtminstone.
Ja, men precis.
Och fungera inom det. Hagrid säger att det är som att bli född på nytt. Ja. Kan vara billigt, kan vara en metafor, men det känns ju ändå som att man blir lite grann på nytt född när dementorernas grepp om en på något sätt släpper.
Ja, på något sätt hjärnan blir åtminstone på nytt född, att man får komma ut och tänka normala tankar igen utan att ha de här hemska varelserna runt omkring sig hela tiden då.
Ja.
Låter det ju så.
Ja, precis. Mm. Detta är vad vi vet om Azkaban. Ja. Mer eller mindre.
Det finns ju väldigt många intressanta saker man kan prata om. Alltså sådär, är det bara dementorer fram till 98 som vaktar Azkaban till exempel?
Ja, vi har roat oss lite här med att sitta och fundera på hur det ser ut att ha en dementor i typ kockmössa och förkläde som såhär lagar och serverar mat till fångarna.
Ja.
Men å andra sidan, det kan ju inte ha varit någon annan levande människa på, alltså på Azkaban utöver fångarna, för att inte i längre perioder. Trollhållsministern vet man ju att han Fudge har ju varit och hälsat på besök, och det är väl klart att de måste väl göra någon form av inspektion då och då. Men det är ju ingen, det är ingen miljö som en människa kan leva och må bra i och absolut inte jobba i.
I så fall vill man ha risktillägg, tänker jag. Sådär. Man bor. Jag jobbar på en ganska jobbig arbetsplats.
Jävligt obekväma arbetsuppgifter.
Ja, verkligen. Sådär. Jag vill ha OB hela tiden.
Ja, precis. Jävligt OB.
För jag kommer inte ha något psyke kvar om en stund där. Liksom. Mm. Nej, men sådär. Det finns ju många sådana roliga saker man kan fundera på.
Facket hade kokat.
Ja, precis. Men det går ju också att ganska enkelt bara sådär, ja men det skickas mat från någon annanstans. Alltså, så ja. Det är inte så svårt att tänka sig det.
Nej, Rowling går inte in i detaljerna på det sättet heller, och det är väl kanske egentligen inte jätterelevant. Men det är en rolig liten detalj som vi har suttit och skrattat åt.
Ja. Och det var ju, alltså så här, man får ju säga att i all sin ondska av hur kastsystemet var för fångarna, så får man ju säga att det var förhållandevis jäkla effektivt. För precis som sin nästan namn Alcatraz, så var det ju ingen som lyckades rymma därifrån förrän ganska sent. När då först, nu kommer inte vilken ordning.
Barty Crouch smugglar ju ut sin son, då, Barty Crouch Jr.
Precis.
Med hjälp av sin fru som då var döende.
Ja.
Och Sirius rymmer också därifrån.
Ja, som hund simmar han sen då till fastlandet.
Ja, det är ju de två enda egentligen rymningarna som sker. Det sker ju ett par liksom massrymningar senare, men då har ju dementorerna kanske redan lite grann sviktat i lojalitet.
Ja,
och kanske därför inte kan räknas riktigt. Liksom.
Nej, då har, som du säger, då har ju dementorerna säkerligen redan anslutit sig till Voldemort, och då är det ju inte en massrymning från dementorerna, då är det ju med hjälp av dementorerna.
Ja, men snarare.
Då är det fusk. Sådär. Men som sagt, efter då slaget om Hogwarts 1980, så blir ju sen då Kingsley Shacklebolt minister, trollhållsminister, och han tar ju då beslutet att det här verkar inte vara helt, det är inte helt kosher att ha det här systemet. Så han tar beslutet att Azkaban ska fortsätta finnas, men på något sätt då fördriva dementorerna och istället ha auroror som fångvaktare. Liksom.
Och det ska tilläggas att inga fångar har rymt från Azkaban efter det heller.
Ja, precis.
Så auroror, mycket effektivt.
Ja, bara placeringen tog det vara tämligen effektiv, för Nordsjön är ju inte världens snällaste sjö och ganska kallt. Och sådär.
Ja,
man vill inte ta sig därifrån.
Nej.
Något som jag är lite så här, vad tar fångarnas trollstavar vägen, och hur kommer det sig att alla som verkar rymma verkar få tillbaka sina trollstavar?
Ja, det
är det här ett plot hole? Eller?
Jag tror inte att det är det.
Okay.
När man arresteras så knäcks ju en trollstav på mitten. Liksom. Och det finns ju, även om Ollivander är det kanske den mest kända och den mest tillförlitliga och duktiga som britter använder sig av, så finns det andra trollstavsmakare.
Precis.
Och jag tänker att det måste väl finnas en jäkla uppsjö av ärvda trollstavar också.
Ja,
varenda trollkar och häxa som coolar lämnar väl det efter sig, och det kanske familjen behåller som någon slags reserv. Så är vi i min familj i alla fall, med andra saker.
Ja, precis. Med era trollstavar.
Ja, med våra trollstavar. Ja, nej, men så här, ärvda grejer och så vidare.
Ja, så är det säkert.
Så jag tänker att det finns nog en andrahandsmarknad för trollstavar också.
Kan det gör det säkert.
Även ifall man får bäst resultat av en trollstav som har valt en. Men så picky kan man kanske inte vara när man har rymt från Azkaban.
Nej.
Heller.
Nej, precis.
Det vet vi inte.
Det vet vi inte.
Lite roligare då att prata om Patronus och Patronusbesvärjelsen.
Ja!
Ja.
Vad är Patronusbesvärjelsen? Jo, det är ju den... Vad vi vet, enda sättet att bekämpa en dementor.
Ja.
Den dödar ju som sagt inte med dementorn eftersom att man inte kan döda en dementor. Men vad gör den egentligen?
Den fördriver ju dementorn riktigt jäkla duktigt.
Ja.
Och ju starkare Patronus man kan frammana, desto bättre skydd ger den.
Ja. Desto längre bort på något sätt fördrivs den, antar jag. Eller, ja,
besvärjelsen lyder, som ni vet, expecto patronum.
Mm-hmm.
Lite kuriosa. Expecto patronum betyder I await a guardian. Eller jag inväntar en beskyddare på latin.
Mm.
Tycker jag är jättefint.
Ja, det är verkligen det man får, en beskyddare.
Ja, beskrivs ju som en väldigt svår besvärjelse att frammana. Och Lupin är det som säger till Harry att ytterst få liksom duktiga, kvalificerade trollkarlar klarar att göra en stark patronus. Man skiljer på en corporeal och incorporeal patronus, det vill säga en patronus som tar en fast viss form, eller en patronus som består av typ lite dimma.
Precis.
Så.
Och den där fasta formen är ju alltid ett djur.
Ja.
Och här finns det ju lite roliga saker. Det kan vara de vanliga djuren vi ser i våran egen vardag. Det kan också vara de här magiska djuren som Rowling har. Det är väl Dumbledore som har en fenix,
ja, till exempel. Precis.
Men det ska också kunna vara utdöda djur.
Ja.
Som jag har förstått det.
Ja.
Jag hade velat ta en triceratops.
Och är det din favoritdinosaurie?
Det är min favoritdinosaurie. Ah. Ja, precis. Av många dinosaurier.
Undrar vilken minne. Jag gillar de långhalsarna, vad de nu heter. Som Lillefot är.
Ja, Brachiosaurus är det säkert du tänker på.
Ja,
som
precis.
Felaktigt har kallats Brontosaurus för. Men det,
ja, det brukar nog jag säga.
Ja, det är fel då. Det gjordes ett tag, men Brontosaurus finns inte. Det är Brachiosaurus här.
Som sagt, de utdöda och de magiska djuren är väldigt ovanliga att ha som patronus, ska tilläggas.
Ja.
Det absolut vanligaste är att man har de vanliga vilda djuren eller husdjuren som finns i vår liksom, fauna.
Ja, vad har du?
Kanin är faktiskt min, enligt Pottermore.
Ja. Jag har ju en vit mär, enligt Pottermore.
Ja.
Så jag fick en vit häst som hoppade runt där. Ja. Det var jättefin.
Ja. Du var jätteglad först att du var en vit hingst, men det visade sig sen att du var ett vitt sto.
Ja, men jag känner att jag bejakar min kvinnliga sida med den.
Ja.
Så att, det tycker jag är positivt.
Ja.
Ja.
Snape var ganska badass och han hade ju en silver doe, det vill säga en, liksom, en hjort, eller vad heter det, en ren? Vad heter de? Rådjurshonorna?
Vad sa du?
Rådjurshonorna. Ja, men rådjur var det väl?
Ja, det är väl det.
Ja.
Eller hind.
En hind.
Är ju en
så heter den.
Ja.
Ja, såklart. En hind hade ju han.
Precis.
Samma som Lily för övrigt.
Ja, såklart.
Som också var väldigt fin.
Ja. Och som du sa, det skulle jag ha sagt när du sa att de var väldigt svåra, för det får man ju höra i femte boken, första Dumbledore's Army-mötet, eller när de bildar Dumbledore's Army, så är det väl Susan Bones som uttrycker en rejäl respekt för Harry, att han kan frammana en hel korporeal patronus trots att han är så ung och kunnat göra det ett tag, och resten av DA-gänget hakar väl egentligen på i den avunden och vad heter det? Alltså, de blir imponerade.
Ja. Ja. Jag måste väl säga också att kanske att hela Dumbledore's Army, som är typ 13, 14, 15 åringar, till slut lyckas göra sin egen patronus. Jag tänker att det typ, det urholkar väl lite känslan för hur svårt det faktiskt var, tänker jag.
Där motsäger hon sig själv lite grann, att inte ens alla vuxna klarar, men om Harry visar dem, då klarar alla det.
Ja, men precis. Eller så var Lupin bara jävligt snett på det.
Ja, men det kan ju också vara att genom alla år, alltså dementorerna, om vi går tillbaka lite till dem, så när Voldemort var som starkast första gången, så verkar det i alla fall inte som att dementorerna öppet har stött honom till 100%, för att vi vet inte att Azkaban var tömt på dementorer då. Det är inget som sägs i alla fall.
Nej.
Men det kanske inte var lika vanligt med dementorsattacker, så att vuxna människor inte behövde lära sig dementorer. Alltså,
precis.
Faran fanns inte på samma sätt.
Nej, precis. Det stämmer ju.
Så att man inte behövt träna på det på samma sätt. Som nu då, när man vet att bara tredje året på Hogwarts så var det dementorer vid alla ingångar. det kunde vara bra att lära sig hantera dem. Alltså de är ett aktivt hot på ett annat sätt.
Precis, så kan det absolut vara. Det finns också faktiskt ett rykte i trollkarlsvärlden om att, det här är lite kuriosa, att en trollkarl eller häxa som inte är pure of heart, inte nödvändigtvis godhjärtad skulle jag inte översätta det till, men som inte är genuin i sitt trolldomsutövande, inte kan frammana en patronus. Detta är ju ofta onda trollkarlar och häxor som det här gäller.
Aha.
Så det kan delvis bero på det. Men sen också att många av på fel sida godhetssträcket, liksom de ondaste, allierar sig snarare med en sån pass mörk kraft som dementorerna är, att de känner att de behöver inget skydd mot det här.
Nej. Och att alliera sig här då innebär inte att stå sida vid sida och fighta tillsammans, utan snarare att de vet att de kommer inte komma till där jag är. För att stå bredvid dem gör att de skulle behöva en patronus ändå. Liksom.
Ja, nej, men precis. Ja. Men att man någonstans är en del av den här onda kraften som en dementor faktiskt är.
Ja.
Och på så vis inte behöver ett skydd mot den på samma sätt som de goda som dementorerna då i sin natur vill förgöra.
Ja.
Tänker jag.
Ja.
Vi ska väl kanske också nämna att patronuserna inte bara är en brandvägg mot dementorer, utan också en budbärare.
Ja, precis.
Kan användas som en budbärare.
Ja. Mm. Och det finns ju en stund i boken där vi kanske, eller ett tillfälle i boken där det sker som tydligast, som jag tänker på i alla fall. Fleur och
Bills bröllop.
Bills bröllop, ja, precis. När Kingsley Shacklebolt skickar en dementor och att the ministry has fallen.
Han skickar en patronus.
Så jag fel nu igen?
Ja.
Ja, men vad fan.
Ja.
Ja, han skickar en patronus som varnar dem på bröllopsgästerna att onda trollkarlar kommer.
Ja. Så precis.
Ja.
Jag gillar ju också den sekvensen när Tonks skickar en patronus upp till skolan när hon har hämtat Harry på tåget och när Malfoy har knäckt hans näsa i Halvblodsprinsen förekommer detta. Hon skickar den upp till Hagrid, men den mottas istället av Snape.
Precis.
Och han fäller en dryg kommentar om att hennes patronus, han gillar inte den, den ser svag ut. Och detta är för att den har ändrat form.
Ja.
Tonks var ju då lite olyckligt kär i Lupin och hennes patronus ändras då till en varg.
Mm.
Lupin då som referens till att Lupin är en varulv. Och det visar ju också att patronusar inte bara kan ändra form rent liksom texturmässigt från dimma till ett riktigt djur, utan också från ett djur till ett annat.
Mm.
Det tycker jag är intressant.
Ja.
Att en känslomässig en chock, en händelse, någon form av upplevelse kan påverka en så djupt att ens patronus ändras.
Ja, men det är en sak som det gillar jag väldigt mycket, liksom, att det verkligen kan påverka på det sättet. Mm. Jag tycker det är något fint och tragiskt på samma gång.
Precis,
i det.
Ja. Precis. Mm. Också att som sagt, Snapes patronus är samma som Lillys.
Ja.
Och att det aldrig ändrades under tiden.
Nej, precis.
Det klassiska always-citatet. Ja. Att
det var så.
Ja.
Kan mugglare se patronusar? För mugglare kan ju inte se dementorer.
Jag tror att eftersom patronus är någon slags antidementor. Det här är bara min teori, men jag säger som Dumbledore. Det är bara en gissning, men jag tror att jag har rätt.
Ja.
Det är att mugglare kan inte se dementorer och då kan de inte heller se en patronus. Men jag tror att de kan känna den.
Ja.
Lika väl som att man kan känna en dementor fast man inte kan se den.
Ja, nej, men alltså, den ger samma effekt för en mugglare som för en trollkarl fast...
Ja, fast inte synlig.
Nej.
Vilket måste vara fruktansvärt skrämmande såklart.
Ja.
Men det är en god kraft och jag tror att den goda kraften känner vi alla även om vi inte kan se den.
Nej, den hjälper dem åtminstone genom att få väck dementorer i så fall.
Precis.
Ja.
Och om vi drar en parallell till Rowlings liknelse med dementorer och depressioner så är ju den goda kraften också någonting som man känner.
Ja.
När den finns där så känner man den, även om man inte alltid kan se den.
Nej, precis.
Och det, jag tycker hela den metaforiska biten av dementorer och patronusar är fantastiskt fin.
Ja, det har de skrivit väldigt, väldigt,
ja,
väldigt, väldigt bra, väldigt fint.
Det är väldigt fint.
Ja. det var det som vi hade för idag om dementorer, Azkaban och patroniser. Det finns såklart oerhört mycket mer att prata om alla ämnen. Det gör det om i alla våra avsnitt. Vi påstår oss inte på något sätt vara att tömma allt om alla ämnen. Då skulle vi sitta här timme efter timme efter timme.
Hade jag gärna gjort.
Det hade vi gärna gjort, men det ska klippas också.
Ja. Jag har en fråga.
Ja.
Vilken är av våra Harry Potter-karaktärer, vilken är din favoritpatronus av deras egna frammanade sådana?
Alltså, den man jag är ju Dumbledore-sucker där liksom. Och att han dessutom får en Phoenix gör ju inte saken sämre för mig. Jag vet att det är det tråkiga svaret, men...
Ja, men den är mäktig. Det är svårt att inte svepas med.
Ja. Alltså Ron har väl en liten hund...
Han har en terrier.
En terrier, ja, precis. Ja. Den är också sin... Det är också, jag menar, har ju lärt mig gilla hundar här på senaste åren. Ja. Det är också jättegulligt liksom. Men en Phoenix är ändå en Phoenix. Mm. Sådär.
Ja.
Så att... Ja. Det finns för många, men jag tar den. Ja, det tror jag. Du då?
Det är otroligt komiskt att Mr. Weasley är en vessla, alltså en weasel.
Det är sant.
Det är ju för roligt, men så älskar jag ju Mr. Weasley också, som ni alla vet.
Ja, precis.
Men det är nog faktiskt inte min favorit. Jag får också gå lite mainstream här och säga att Hermione's utter.
Ja, såklart.
De är ju så jäkla söta.
Ja.
Alltså de ligger på rygg och håller hand för att inte svepas iväg i floder när de ligger och sover.
Generellt liksom.
Ja, men man tänker lite en patronusutter som springer runt och skyddar en från diverse mög.
Supermysigt.
Hade varit underbart. Ja. Jag vill ha en utter.
Men det ger ju just utter eller hund eller så här, att den skyddar en mot en sån ond kraft som dementor ger ju också en extra på något sätt stark känsla. Liksom. En fenix förväntar man sig mycket av. Så där.
Ja, de är som majestätiska.
När en utter kommer där och liksom... Det finns en filmscen här som skulle kunna vara ascool med en patronus utter och en dementor.
Vi har liksom en filmscen här någonstans.
Gör den klart. Någon liksom sådär.
Ja.
Där uttern vinner.
Och sen skickar den till oss.
Ja, precis. Så ska vi kolla på den om och om igen.
Ja.
Ja. Men vi skulle komma fram till veckans Chosen One.
Ja.
Ja, och det är det Lisa som tar det idag.
Ja, jag har fått den stora äran. Och på temat beskyddare...
Mm-hmm.
Så har jag valt Kingsley Shacklebolt.
Ja, vi har nämnt honom lite idag redan.
Ja, han är ju redan på tapeten, så nu går vi all in.
Visst, nu får han stå till svars på riktigt.
Ja, precis. Så nu jävlar.
Ja.
Så här, rent faktamässigt så får vi inte veta jättemycket om Kingsley.
Nej.
Han är auror på Trolldomsministeriet.
Ja.
Det vet vi. Han är en av de främsta, givetvis.
Mm.
Fantastiskt förtroendeingivande karaktär, måste jag säga. Han är också medlem i Fenixorden. En av de inte få överlevande ska jag inte säga, men en av de få större namnen som finns med oss till slutet, väljs till trolldomsminister efter The Battle of Hogwarts.
Ja. Och som vi sa innan då, är den som rensar Azkaban från dementorer.
Ja, väldigt bra gjort. Världen blev lite mindre Guantanamo med Kingsley i den.
Precis, verkligen.
Kan vi väl säga.
Ja.
Ja. Han jobbar ju också hos mugglarpremiärministern.
Mm, det är ju där vi får följa honom lite grann. Ja. Eller vi följer inte honom specifikt, men precis. Under boksidans gång.
Precis. Där han sätts som en undercover trollkarl för att skydda muggla premiärministern.
Mm.
Som för tillfället vid tillfället 1997 faktiskt var John Major.
Ja.
Har jag forskat fram.
Vet du någonting om John Major? Eller är det bara för att det var en rolig grej som...
Det är väldigt roligt att veta att John Major har träffat både Kingsley Shacklebolt, Cornelius Fudge och Rufus Scrimgeour.
Det är sant.
Ja. Hans efterträdare Tony Blair fick ju då träffa Kingsley. Efteråt får jag väl anta, för man brukar ju presentera sig för den sittande premiärministern som trolldomsminister. Så vi kan väl anta att Kingsley gör... Han kan ju Downing Street.
Ja, precis.
Just nu. Eller vid det här laget.
Ja. Kingsleys patronus är ett lodjur.
Ja, det är för gulligt.
Ja, det är också ett väldigt... Alltså, sött djur och tid. Kanske man inte vill möta ett lodjur i verkligheten bara för det, men det är ändå
Ja, de är sjukt majestätiska. Ja, jag har sett ett lodjur en gång och det är ju ändå, säger ju ändå en del eftersom att jag har växt upp i Blekinge. Ja. Detta var dock i Småland. Men,
oh, hela vägen upp i Småland.
Ja, oh. Fantastiskt fina djur.
Ja, det är de.
Är det. Som de flesta vet så är inte jag något större fan av filmerna. Jag kan icke hjälpa detta, det är inte mitt fel. Men något som jag tycker är väldigt roligt är castingen av Kingsley i... Ja, vad är det? Harry Potter och Fenixorden är första gången vi får se honom.
Det bör det vara, ja.
Och där man ger Kingsley, han beskrivs ju inte jättemycket till utseendet mer än att han, ja, men han är mörkhyad och han ringer örat, typ. Ja. Det är väl det vi får veta. Men att skådisen har hjälpt till väldigt mycket och ger Kingsley en stil av, ja men lite så här vibbar av Nigeria i sin outfit mixat med... Madame Malkis, nej men Folkas fashion.
Ja men jag förstår så, vad du menar. Ja,
ja. Jag gillar väldigt mycket, alltså just nu, inte att vi pratar manus eller liksom rollprestationer så, men utseendet på Kingsley, han blev verkligen en riktig karaktär där. Och det tycker jag är jättekul. Det är en av höjdpunkterna för mig att se... Att se de senare filmerna där Kingsley är med.
Ja, för jag stör mig lite på att han är med så pass lite. Och jag förstår det samtidigt. Mm. Men när man dessutom ser honom så skulle jag vilja se honom ännu mer. Både som filmkaraktär och
precis.
Karaktären från boken.
Främst bokkaraktär känner jag. Ja, ja. För att jag, visst, jag förstår hur du menar. Men sen samtidigt, jag är glad att han inte är med mer i filmen. För då får de ett läge att förstöra hans karaktär ännu mer än vad de gör. Jag kan ju säga, Kingsley har ju fått ett väldigt mesigt manus. Han ska ju vara någon form av heroisk, stor, kraftfull liksom så här, han ska ta stor magisk plats liksom. Det gör han inte i filmerna. Han får inte det utrymmet.
Nej.
I böckerna hade jag jättegärna läst mer om honom.
Ja.
Jag tycker någonting som hade varit roligt, för vi snackade ju om att det hade varit så himla kul att få en short story från Rowling om just Kingsley.
Ja.
Det hade varit jätteintressant att höra om vad som hände honom då när det här berättar Ron för Harry och Hermione i sjunde boken efter att han har varit hemma på sin lilla detour. Men sen kommer tillbaka så berättar han att Kingsley är på flykt för att Voldemorts namn har ju blivit tabuat. De fångar nästan Kingsley på grund av detta. Han råkar väl säga namnet, eller han säger namnet för att han inte vet att det är förhäxat. Och är sen på flykt, sedmera. Det hade varit jätteroligt att höra, eller roligt, det hade varit sjukt intressant att höra om den historien, vad som hände, hur Kingsley kom loss och vad han sen gjorde på sin flykt. Han var ju med i Potterwatch, vet
ja,
vi.
Ja, precis.
Men jag tror inte han reste runt med Fred och George heller. Liksom.
Känns inte så,
men det är inte det intrycket man får i alla fall.
Nej.
Utan han verkar mer vara en gäst i radioprogrammet.
Ja.
Det hade varit jätteintressant tycker jag, och hur han jobbar liksom. Hur han fortsätter anti-Voldemort-kampen på sitt håll.
Ja.
Hade jag jättegärna hört.
Och som en jämförelse, för vi vet hur det är. Alltså vi har läst om Harry, Ron och Hermione. Hur de flyttade runt i sina med tält och the beating bag och sådär. Hur skulle en vuxen trollkarl som är alltså fullärd på alla sätt göra det? Det går ju att argumentera för att Hermione är så gott som fullärd också. Men Kingsley är liksom... Exakt, ja, men han ska väl vara i 50-årsåldern i alla fall liksom. Med all erfarenhet, hur skulle han hantera den? Det hade jag verkligen tyckt var jätteintressant.
Ja, precis. Survival hacks från Kingsley Shacklebolt helt enkelt.
Precis.
Det hade vi velat ha.
Ja. Så det hade varit kul också att se han som hjälpreda till den brittiska premiärministern.
Ja.
Det hade väl kunnat vara kul.
Det hade också varit jätteroligt.
Ja, precis. Få läsa lite mer om det.
Ja.
Som en... När den kränkte premiärministern får reda på att...
Att det jobbar en trollkarl undercover i hans kontor.
Ja, han blir inplacerad av trollkarlministeriet.
Ja, det är inte lätt.
Ja, följa Kingsley där, det var kul.
Ja, det hade det.
Det är kanske inte första prio från Rowling, men man kan hoppas att det kommer någon gång.
Ja, och hoppas gör vi.
Ja.
Det var det vi hade för idag.
Det var det. Avsnitt 5 om Azkaban, Dementorer och Patronuser.
Ja.
Är färdiginspelat.
Ja, och har vi glömt någonting? Har ni önskemål, frågor, tankar, kritik och så vidare?
Mm.
Ingen kritik. Så hör av er till oss. Vi finns på
Instagram och Facebook. Harry Potter-podden är bara att söka på. Vi finns också med en Gmail-adress. Harry Potter-podden @gmail.com. Harry Potter-podden är en del av Poddfederationen Göteborg. Gå in på Poddfederationen, sök på det på Facebook och bli medlem i våran grupp vi har där. Om ni är intresserade av att starta en podd så kan det få tips och råd och hjälp. Så kolla in det om ni är intresserade av podd. Vi tar emot det mesta som är...
Som är rumsrent.
Ja, som är rumsrent. Precis. Ja, men som är rimligt.
Ja.
Ja, det finns en mängd olika poddar av helt vilda slag där i.
Ja,
så checka in det. Och ja, med det tackar vi för oss för idag.
Ja, och tack för att ni lyssnade.
Ja, hej då.
Hej då.